Vi drömmer om att alltså, i Gaza det är stora folkskaror som är så demokrater, som bara längtar efter att alla ska kunna få uttrycka sig och regnbågsflaggor och allting. Tro mig, det funkar inte så där.
Ja, det är någonting som vi ska prata om i det här avsnittet av Veckans Nyheter. Vi ska prata om hur många Hamas-sympatisörer det egentligen finns på svenska gator. Jimmy Åkessons senaste utspel. Ifall vi står inför ett tredje världskrig. Och om Bibeln har förutsagt all den ondska vi ser. Varmt välkomna till det här avsnittet av Veckans Nyheter med mig Sara Andersson och bibelläraren Sven Almqvist som också är ledarskribent på Värdendag.
Stämmer den här gången också?
Yes. Ja, vi ska börja med att prata om att det på en pro-palestinsk demonstration i Göteborg var minst en person som var maskerad och hade Hamas-utstyrsel. Det var journalisten Sofie Lövenmark som uppmärksammade detta genom ett foto och det har väckt starka reaktioner. Exempelvis så säger den moderate politikern Fredrik Kärrholm så här: detta bör vara lika olagligt som att ha en nazistuniform och är under inga omständigheter något som ska tolereras på svenska gator. Vad säger du om det här?
Alltså, låt oss sluta hyckla, tycker jag. Alltså, ärligt talat, bara rakt på sak. Vad är grundproblemet? Det är ju, Sara, att väldigt många av de här pro-palestinska demonstranterna i grund och botten är positiva till Hamas. Jag menar, undersökningar visar, om vi tar det ända ner till Gaza, för det är där ju frågan finns. Över 70% av invånarna i Gaza är positiva till Hamas och massakern som skedde 7 oktober. Och man har gjort samma undersökning på det så kallade Västbanken, Samaria, Judén, där ju, om inte lika mycket, så en stor majoritet är positiv till detta. Och här är ju de som är pro-palestinier. Jag säger att siffran kanske är annorlunda något i västvärlden och Sverige här nu. Men efter massaken var det faktiskt ett lämmeltåg av bilar i Malmö som har jublat över detta. Så det jag menar, nu är jag väldigt krass, den här snubben, eller vem det nu var, som hade Hamasledare, han visar på utsidan det han tycker på insidan.
Men är det ett problem då? Har vi inte åsiktsfrihet i Sverige? Får man inte hålla med oss?
Ja, men det jag menar är att problemet är ju det att det är ju hets mot folkgrupp i det här fallet.
Att bara ha på sig de kläderna.
Ja, men grejen är ju den, i så fall, om vi kan tillåta det.
Nu skulle en domstol tycka det också.
Ja, men jag menar så här, om vi tillåter det. För nu verkar ju polisen inte tycka att det är värt att ta i. Kanske därför att man är överraskad att så många tycker det. Men då skulle vi också kunna ha IS-flaggan. Varför inte nazistflaggor också? Jag menar, hakorsflaggor. Jag menar, om vi nu tillåter att vi får, ingen kan hindra vilken åsikt du har, men hur du uttrycker åsikten, det är där någonstans de demokratiska regelverken måste slå in. Och vi kan ju inte vara selektiva. Ja, Hamaskläder kan du ha, men...
Men vem ska bestämma vilka symboler sådär som ska vara tillåtet då? Hamas är väl ändå inte att jämföra med nazisterna. Det finns ju en politisk gren av Hamas och en militär gren.
Det jag vill visa fram här nu, att det är ju självklart politikerna som ska bestämma detta, som vi har valt. Va? Och att sen ska vi implementera det vi har bestämt konsekvent. Min poäng är den att hela det här upplägget med pro-palestinska demonstranter bär inom sig en överraskande stor grupp människor som faktiskt är positiva till Hamas.
Mm. Så du tycker vi ska stoppa de demonstrationerna?
Nej, men alltså, jag bara problematiserar det hela. Mm. Alltså, vi drömmer om att alltså, i Gaza det är stora folkskaror som är så demokrater som bara längtar efter att alla ska kunna få uttrycka sig och regnbågsflaggor och allting. Tro mig, det funkar inte så där. Det är en fullkomligt annorlunda synsätt på verkligheten. Och inte minst judarna. Så att här menar jag att majoritetssamhället med polismyndigheterna måste ta en mycket, mycket tydlig linje. Och säga att vi tillåter det. Vi kan inte veta vad som finns i ditt hjärta. Men du kan inte få ge uttryck för detta. Men jag tror att det finns en överraskning att det är så många som har den här uppfattningen. Och det är där problemet finns. Och vi vill inte erkänna, vi hycklar. Vi tror att det finns starka demokratiska pro-palestinska krafter. Jag är ledsen, jag skulle också önska att det fanns det. Men jag tror inte det finns.
Nej. Yes, vi ska byta ämne och då ska vi gå in på något som angränsar till det här. Nämligen att SD-ledaren Jimmy Åkesson har sagt att han tycker att personer som inte är svenska medborgare och skadar Sveriges intresse ska utvisas. Exempelvis personer då som hyllar Hamas och dess terror. Vad säger du om det?
Ja, men lyssna nu. Alltså, icke-medborgare som utgör ett hot mot rikets säkerhet eller intressen. Det är klart att man kan, om man nu definierar det hotet på ett rimligt sätt, Så det är klart att man måste kunna utvisa det som hotar riket om man inte är svenska medborgare. Problemet är ju om man är svensk medborgare, har blivit svensk medborgare och har åsikter som hotar rikets säkerhet. Det här är ju mycket svårare problem.
Som så du tycker att man ska kunna utvisa dem också?
Nej, det kan man ju inte göra, för det är ju svenska medborgare. Vad ska man utvisa dem till? Men problemet uppstår ju när det är svenska medborgare som säger jag har en ideologi som gör att jag vill inte ha det här demokratiska landet som ni har här och era värderingar. Jag vill att Sara ska bära en burka och hålla tyst. Ja, för är du en kvinna? Ja, men ish. Ja, då är klart att då blir det problem. Vad gör man med sådana?
Ja, vad ska man göra då?
Ja, det är ju där någonstans vi behöver få upp på bordet och säga Sanni, hur hanterar vi den som har en världsbild där man vill ha ett muslimskt kalifat med vissa ordningar som vi inte har idag. Vad gör man med det? Vi kan ju inte ha tankekontroll, utan människor har ju rätt att tro som man tror och vad man vill och ha åsikter om det. Men här är ju ett dilemma.
Ja, men om vi går tillbaka till ursprungsfrågan, blir det inte lite godtyckligt om man ska utvisa någon på grund av att den kan skada rikets intresse och exempelvis uttrycka sympati för Hamas? Vem ska dra de gränserna?
Ja, just det. Men det är ju lite frågeställningar av definitioner här. Va? Men alltså, det behöver klarläggas, menar jag.
Alltså, vem ska jag göra det då?
Ja, men det är ju ytterst sett de myndigheter som har till ansvar för att säkra rikets ordningar och säkerheten i Sverige. Alltså, det är svåra frågeställningar.
Ja, men blir det inte lite av ett kontrollsamhälle om man ska kontrollera folks åsikter?
Det blir ett mått av kontrollsamhälle.
Så du tycker att det är bra att det blir?
Alltså, det är inte bra, men det kanske är nödvändigt att det blir ett mått av kontroll.
Mm. Men det här är ju ändå bara åsikter. Är det verkligen så farligt? Det handlar inte om rena handlingar.
Alltså, en handling bygger på en åsikt. Som en åsikt du har och en radikalisering leder till handlingar, så måste du ju abortera det så tidigt som möjligt. Eller isolera det. Och här menar jag, vi behöver verkligen ha en enhetligt förhållningssätt mot hur vi ska hantera detta. Så att, och inte vara så naiva.
Mm. Det här är inte första gången du håller med Åkesson. Börjar inte du låta allt mer som en sverigedemokrat?
Alltså, jag värnar om Sverige. Alltså, det är bara mitt intresse. Jag bryr mig varken om Åkesson eller Andersson eller Kristersson ytterst sett, utan vad är bäst för Sverige? Nu har ju du valt vissa frågeställningar som till exempel har med islam och sånt att göra, och där råkar han ha samma uppfattning som mig, lägger märke till ordningen. Då kan jag tycka det är bra. Men det viktigaste är ju egentligen vad är bra för Sverige och vad är bäst för Sverige, och det tror jag egentligen ytterst sett alla har. Låt oss inte vara så naiva. Sen är jag är ju rädd för den globalisering som vi ser, där vi plötsligt kan sälja ut Sverige till att andra maktsfärer.
Ja. Och där låter du som vänsterpartist ibland.
Absolut. Frågan är ju vad som jag tror är bäst för Sverige. Mm. Du har rätt av din åsikt, men det har jag med.
Ja, vi ska byta ämne. Ja. Och då handlar det om spänningarna mellan Ryssland och Västeuropa. Mm. I slutet av förra veckan kom det uppgifter om att Ryssland hade avlyssnat tyska officerare. Mm. Och i det här samtalet så ska de här officerarna ha pratat om att tyska långdistansrobotar skulle kunna användas i kriget i Ukraina. Mm. Närmare bestämt att de skulle kunna nå en bro över Kerchsundet, det vill säga ett sund mellan Ryssland och Krim. Mm. Det här gjorde Ryssland mycket upprört. Man menar att samtalet visar att Tyskland i princip vill anfalla Ryssland. Mm. Men i Tyskland så tycker man att de här anklagelserna är befängda och säger att det bara var ett teoretiskt samtal mellan experter. Mm. Samtidigt har Emmanuel Macron, den franske presidenten, sagt att det skulle kunna bli aktuellt med franska soldater i Ukraina. Mm. Vilket har fått Ryssland att mer eller mindre hota om kärnvapenkrig. Mm. Vad säger du om det här? Finns det risk för att situationen eskalerar så att det blir en större konflikt mellan Västeuropa och Ryssland?
Det är definitivt en eskalering på gång. Och jag tror Ryssland känner sig ju hotade av allt tydligare uttalande som du citerade här till exempel. Så att, och det ryska tänket, så långt jag förstår det, är ju väldigt mycket moderlandet och försvara detta, och man är missförstådd och allt detta. Och man har ju ett vapen som är väldigt kraftfullt. Och det är ju kärnvapen. Det är liksom, Putin är ju en förhandlare. Han höjer ju hela tiden insatserna. Va? Mm. Så att det är inte att leka med.
Nej.
Det vi ser framför våra ögon nu.
Nej, men är det så stor skillnad emot nu? Redan nu så stör ju västländerna och Ukraina i stor utsträckning med vapen och sådär.
Ja, men så är det ju. Va? Men det blir ju en eskalering. Och jag beklagar ju att Sverige också dras in i det här spelet faktiskt. Alltså, har du hört talas om den svarta veckan som startade det första världskrig 1914, sommar 1914? På en vecka drogs 5 stora länder in i ett krig. Det var ju Ungern, Österrike, Tyskland och Italien på ena sidan. Och det var ju Frankrike, Storbritannien och Ryssland på andra sidan. Alltså, och därför att de var i kollision med varandra. Och det var, och de sa det själva, analysen efteråt är liksom att vi nästan inte visste varför vi drogs in i kriget. Men vi var ju i kollision, så när de bråkade med dem, bam, 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 så på en vecka drogs 5 stora nationer in i första världskriget. Som slutade med 9 miljoner unga mäns död, 20 miljoner skadade. För man var i förbund med varandra. Alltså min poäng med det historiska grejen var mer att, alltså, är vi förbund med varandra, pang, 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 plötsligt bara är vi mitt inne i någonting vi liksom egentligen inte ens vet varför vi strider för. Mm. Så alltså att det är komplext självklart, men jag menar, jag...
Men tror du att det finns risk för ett liknande läge nu, att det blir ett världskrig?
Ja, det finns risk för att det går väldigt fort, när det väl tar iväg, va? Så att vapnen idag är ju så oerhört mycket kraftfullare än vad det var för 100 år sedan, naturligtvis. Så, och vi ska, alltså... Oavsett vilken trosnivå du har, så be till den högste om fred på den här jorden. Alltså, för att det är väldigt farligt spel vi håller på med.
Mm. I veckan så signerade Sverige ett militärt avtal med Tyskland om utökat militärt samarbete med dem. Finns det också risk då att Sverige dras in i det här, menar du?
Alltså, oavsett om vi hade varit en neutral stat, vilket jag ju har föredragit, så kan man ändå ha hittat samarbetsavtal. Med
det var ju NATO-frågan också.
Ja, jag menar ju det. Och det är ju det jag... Så jag kan förstå i det korta perspektivet att det säkert kan finnas en logik i det.
Ja, vi har pratat om det där. Men tror du att det finns en stor risk att Sverige även blir indraget om det skulle bli större?
Sverige kommer att bli indraget i det, om det blir större. Mm. Eftersom vi har gått i koalition med andra länder.
Men vad ska västländerna och exempelvis Sverige göra? Ska man bara låta Ryssland ta Ukraina?
Jag skulle önska att man kunde komma till någon form av avtal om man slutar kriget. Det finns lösningar som är mycket bättre än att man offrar söner, bröder och fäder för krigets gudar.
Ja, det ska gå över till det sista nu.
Mm.
Och då blir det en fortsättning som är ganska dramatisk på förra veckans diskussion om de 7 sigillen i Bibeln. Ja, vi har kommit fram till kapitel 6 i Uppenbarelseboken. Mm. Och då blir det en ganska dramatisk fortsättning på förra veckans diskussion om de 7 sigillen.
Mm.
Då kunde vi läsa att lärjungen Johannes fick se en syn in i himlen, och där fick han bland annat se en bokrulle med 7 sigill.
Mm.
Och den enda som var värdig att bryta de här sigillen var någon som beskrevs som lejonet av Judastam, eller slaktat lamm, det vill säga Jesus.
Mm.
Och det som händer i det här kapitlet nu är att de här sigillen börjar brytas, och olika saker som händer då. Och när det första sigillet bryts så får han se en vit häst. Mm. Och ryttaren på den hästen får en pilbåge och en segerkrans och får makt att segra. Och när det andra sigillet bryts så kommer det en eldröd häst. Och ryttaren på den hästen får ett svärd och får makt att ta bort freden från jorden. Och när det tredje sigillet bryts så kommer det en svart häst. Och ryttaren på den hästen får en våg. Och då hör Johannes en röst som säger så här. 1 kilo vete för 1 denar och 3 kilo korn för samma pris. Men oljan och vinet får du inte skada. Vilket skulle kunna tolkas som att kornet och vetet blir dyrt. Och när det fjärde sigillet bryts så kommer det en likblek häst. Mm. Och ryttaren på den hästen hette döden. Mm. Och får makt att döda människor på jorden genom krig och svält och pest och så vidare. Och när det femte sigillet bryts är det inte längre några hästar. Utan då så får Johannes se själarna hos människor som har dödats för sin kristna tros skull. Och de här ropar om att Gud ska skipa rättvisa och döma de som har dödat dem. Men de får höra att de måste vänta tills det fulla talet av dem har uppfyllts. Och när det sjätte sigillet bryts så blir det jordbävning, sol- och månförmörkelse, stjärnor faller, berg och ör flyttas. Och människor söker skydd i grottor och klipper och så vidare.
Mm.
Och det sjunde sigillet ska jag vänta med, för det kommer inte förrän i kapitel 8. Men vad säger du om de här första 6 sigillen?
Mm, jag tror att det här är 4 stora andemakter som faktiskt Johannes får se i den här bilden.
De här hästarna,
ja, de här hästarna. Ja, ryttarna är ju den som är själva makten som förs fram av någon, i det här fallet hästar.
Jo, men den där vita låter inte det som en ganska positiv en som får segra? Låter det verkligen som en
ja, men absolut. Makt? Om jag bara tar ett punkt så är det ju så då att för det här är ju destruktiva krafter. Den första är ju den som vinner utan vapen. Ideologi som tar människors sinnen utan vapen. Den äldre hästen tar bort freden. Och jag tror till och med att det här är en beskrivning av det vi har varit med om ända fram till nu, 2000 år. Jag menar, freden har verkligen tagits ifrån.
Men det var människa. Inte fred innan dess heller?
Jo, det var det ju inte. Men på ett speciellt sätt har ju också det eskalerat. Eftersom människorna blir fler och fler och vapnen blir kraftigare och kraftigare. Vi har den ekonomiska obalansen, en orättvisas makt där stora delar av människan svälter. Alltså det här är enormt felaktigt. Orättfärdiga ekonomiska system. Jag menar, halva jorden svälter ihjäl och vi andra halvan äter ihjäl oss, för att ta bara dagens exempel. Och dödens häst. Det är konsekvensen av detta är att en fjärdedel dör utifrån konsekvenserna av denna våld och sjukdomar och pest, står det, alltså pandemier skulle man kunna säga. Så alltså att det är en enorm beskrivning egentligen av mänsklighetens resa fram till nu. Människan plågas av de här krafterna. Så kan man ju välja att se det. Det är ett väldigt tydligt budskap, tycker jag. Det är inga positiva ryttare på de här bilderna som Johannes ser. Den femte sigillet är väldigt, väldigt annorlunda här. Det är att alla de som har dött för sin tro, där förespråkarna är de som faktiskt har fått lida för sin tro. Det är oerhört många. Det är världens största och mest förföljda trosuppfattning i den kristna kyrkan. De ropar utifrån det dödsrike där de är, i det väntrum de är. När ska rättvisa skipas, Gud? Då säger Gud, vänta en stund. Det är inte tills dess att det är färdigt. Det är en tidsplan som bara Gud har. Det är ungefär det vi får läsa i det femte sigillet. Och sen brakar det loss i det sjätte sigillet. Då jag ju tror att det första stadiet i Jesu återkomst sker. Det börjar med ett uppryckande av alla de som har dött i tron på Kristus. Och vi som är kvar här på jorden när han kommer.
Så att de kristna inte ska behöva vara med om det sista där.
Nej, alltså vi är inte ämnade för Guds vrede. För det står i det här kapitlet att det blev en enorm fruktan över människan. Därför att lammets vrede börjar. Redan nu har ju kristna varit med i ett lidande. Men nu är det lammets och han som sitter på tronens vrede. Vi är inte ämnade för det. Utan vi frälsas bort ifrån detta.
Men hur ska man se på de här punkterna tidsmässigt då? Det låter inte på dig som att det är helt kronologiskt. Du verkar tro att de här fyra första sigillen sker parallellt och redan har börjat redan nu. Aha. Men att det femte sigillet är en särskild punkt och sen sker det sjätte. Aha. Har jag tolkat det rätt då?
Ja, det är riktigt. Jag tror faktiskt att det finns en framåtskridande process i hela uppenbarelseboken. Sen stannar ibland uppenbarelsebokens författare, kommer vi se sen i andra kapitel, stannar författaren upp och gör djupdykningar i olika ämnen. Men jag tror att det här ändå är, för det här är en beskrivning av hästarna. De andra sen, när basunerna ljuder, där är det mer att det sker en aktiv handling ifrån.
Men det här är något som sker gradvis, ja. Tror du? Inte så här en punkt nu tas redan bort,
utan det sker gradvis. Och jag tror vi kan bekräfta de här 2000 åren. Vi har ju sett den här utvecklingen.
Jo, men är det inte lite ologiskt att de fyra första skulle ske parallellt och de två sista sker mer kronologiskt?
Varför det? Det är inget ologiskt i det.
Utan, man
kan inte säga fyra saker samtidigt. Man måste ta en först, en sak, sen en annan och sen en tredje.
Men i Bibeln så beskrivs ju Gud som kärleksfull och god. Och oavsett om man tror att de där hästarna är liksom demoner eller om de är utsända av Gud, så tillåter han ju ändå exempelvis den här likbleka hästen till att komma med död. Hur rimmar de här bilderna av Gud?
Jag tror vi måste få mycket djupare förståelse över vad och vem Gud är. Att han har instiftat lagar om sådd och skörd till exempel. Och det är ju inte så att Gud vill allt detta.
Han tillåter ändå det.
Därför att han har skapat lagar om sådd och skörd som gör att du också har ett mått av fri vilja. Om du sår i ondska får du skörda död. Alltså det här har jag varit inne lite på det förut, men det är jätteviktigt att förstå. Så att det här är ju en deskriptiv, det är en beskrivning av så här blir det när ni blir era egna gudar. Och för mig så blir det fascinerande att se, jag får ändå grundläggande ihop ett pussel här som ger den stora berättelsen om den Gud som har skapat allting, men också en frälsning för allting.
Yes, vi ska sätta punkt.
Jag där igen.
Ja, lite grann. Vi ska sätta punkt där och vi återkommer till sigill nummer 7 om 2 veckor.
Ja.
Nästa vecka blir det kapitel 7 först då. Tack så mycket, Sven.
Tack själv.
Och tack till er som har tittat. Hoppas att ni vill se på den spännande fortsättningen på den här diskussionen. Och vill ni stödja det här programmet får ni som vanligt gärna swisha en gåva. Då kommer lite information alldeles strax. Ha det bra.
Sara, jag vill säga en sak bara. Du fyller år, har jag hört. Grattis. Och tack för gott samarbete.
Tack.
Tuffa frågor.
Tack.